Jag ska faktiskt koppla på det du slutade, Paul. I Lukas 22:20. Det känns som en naturlig brygga. Lukas 22:20. Kanske du minns att Paul läste så här. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är den nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Den här versen, som man kan tycka, det händer liksom inte mycket i den här versen. Men det är en vändpunkt i den bibliska historien, i den mänskliga historien. Just den här versen. Här vänder någonting från det gamla till någonting nytt. Just vid den här punkten, faktiskt. För att förstå hur viktigt det här är, så ska vi faktiskt göra ett kort men intensivt bibelstudium genom Bibeln. För att om du läser Bibeln och ska försöka beskriva vad den handlar om, så är Bibeln en berättelse om förbundet mellan Gud och människa. Så kan man sammanfatta. Du kan sammanfatta hela Bibeln i en enda mening. Berättelsen om förbundet mellan Gud och människa. Och det börjar ju bra från början. Första Mosebok 24. Nej, första Mosebok 1. Första Mosebok 1 och 27. Så ska det vara. När Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han den. Och Gud, vers 31, Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Det börjar väldigt bra. Relationen mellan Gud och människa. Men det fanns någonting inbyggt i människan som gjorde, och det var ju mänskligheten, det mänskliga draget hos människan, som gjorde att den här relationen bröts i det vi kallar för syndafallet. Och syndafallet, om man skulle vilja summera det till en enda mening, så handlar det om att människan vill ha kontroll. Människan vill bestämma. Och det här är den ständiga synd som återupprepas genom hela historien. Människan vill ha kontroll. Och det här upprepas också gång på gång även i den kristna historien. Det är när människan vill ha kontroll som saker och ting rasar ihop. När människan vill ha makt. Den relation som fanns mellan Gud och människa, den bröts. Men då har Gud, han ger inte upp. Han försöker att återställa och återupprätta den här relationen. Och han gör det genom det som kallas ett förbund. Alltså ett avtal mellan Gud och människa. När ringen symboliserar ett förbund mellan mig och Elisabeth. Ett avtal. Vi har ingått ett förbund gentemot varandra. Förbundet mellan Gud och människa har inte en ring, utan någonting annat som på något vis visar förbundet. Och vi går till första Moseboken igen, och kapitel 15 nu. Och som jag sa, det här blir ett litet bibelstudium. Vers 5. Kapitlet heter förresten som rubrik här: Herren sluter förbund med Abraham. Sedan förde han honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och Abraham sätter igång och räknar, vet du, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och så säger Herren lite sådär: går det bra? Nej, det går inte det här. Nej, så stor ska din avkomma bli, säger Herren. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Här ser vi den första ingrediensen där Gud på något vis försöker koppla till människan det att okej, tro på mig. Om förbundet nu ska hålla, så försök att åtminstone tro på mig. Och sen sa han till honom: jag är Herren som har fört dig ut ur det kadeska ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade: Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom: hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge och en turturduva och en ungduva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tu och la styckena mot varandra. Här ser vi hur förbundet ska upprättas. Och vad gör människan? Jo, människan bär fram ett offer. Människan offrar blod. Och nu ska det bli intressant att se om Gud kommer att bekräfta det här. Om fadern kommer att konfirmera, bekräfta det här offret. Om Gud kommer att säga ja till det här offret. Och då läser vi vers 17 och början på vers 18. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, så syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham. Här upprättas förbundet. Det här förbundet knyter då an till människans ändå vilja att tro. Men förbundet brast. Därför att en av parterna i det här förbundet var alldeles för svagt. Och det var inte Gud, det var människan. Gud ger inte upp, han gör ett nytt försök. Den här gången är det Mose. Andra Moseboken 24. Med Abraham så kopplade Herren liksom på något vis till förmågan att tro ändå. Här ger han oss ordet. Vi läser från vers 3 i kapitel 24, andra Mosebok. När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, svarade allt folket med en mun: allt vad Herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Följande morgon så steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där 12 stoder för Israels 12 stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar. Den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket och sa allt vad, för folket, och de sa: allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa: se, detta är blodet i det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Okej, förbundet ska upprättas. Hur går det till? Ett offer från människornas sida. Människan offrar blod. Och än en gång är det spännande och intressant. Kommer Gud att svara och bekräfta det här offret då? Vers 17. Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Blod från människans sida, ett offer. Eld från Guds sida som bekräftar offret. Och än en gång så är förbundet upprättat. Än en gång. Och den här gången så tänker Herren: ja, men jag ger dem ordet också. Då ska de klara det här. Men förbundet brast. Därför att en av parterna var alldeles för svag. Det var inte Herren den här gången heller. Det var människan. Men Gud är envis som synden, tänkte jag säga. Men det var ju fel uttryck. Gud ger inte upp i alla fall. Han gör ett nytt försök. Den här gången är det Elia. Första Kungaboken. Han har försökt med tron. Vi kopplar han till tron. Han har försökt med ordet. Den här gången så tänker han: ja, men om jag ger kraft, då kommer de ändå att kunna hålla fast vid det här. Elia på berget Karmel. Och det här är ju en dramatisk historia. Otroligt dramatisk. Det har inte regnat på 42 månader. 3,5 år utan en droppe regn i ett torrt land. Tänker in i det. Dammet stod meter högt. Boskapen och människorna led. Och så kommer den här utmaningen och duellen på berget Karmel. Elia säger till folket, kapitel 18, vers 30, första Kungaboken: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. 12 stenar, lika många som Jakobs söner och stammar. Du känner igen det här. från förra gången man upprättade förbundet. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av 3 seamot. Det var ett stort dike man grävde runt. Så lägger han upp veden, han styckar tjuren och så lägger han tjuren på veden. Och så säger han till folket, och det här är ju provocerande. Det har inte regnat på 42 månader. Nu ska vi ta det vatten vi har och så ska vi hälla det här över offret. Ja, vi gör det en gång till, säger han. Gör det en gång till. Och det vatten de hade, det ligger nu på offret. Och så säger han så här. Herre, Abrahams Isak, Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud. Och omvänd du deras hjärtan. Förbundet ska upprättas. Hur då? Genom att människan offrar blod. Ger ett offer. Kommer Gud att bekräfta offret? Kommer Gud att säga ja till det här offret? Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret. Veden, stenarna, jorden torkade upp vattnet som fanns i diket. Och när allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Kraft, tänkte Herren. Det ska de ändå kunna bygga på när jag visar min kraft. Och förbundet upprättades. Men det brast. Fast Gud hade kopplat i tron. Fast Gud hade gett dem ordet och lagen. Fast Gud hade demonstrerat sin kraft. Så brister ändå förbundet. Därför att en av parterna var alldeles för svag. Det var inte Gud den gången heller. Det var människan. Och nu sitter Gud fader, Gud son och Gud ande och kliar sig i huvudet i himlarnas rike och tänker: hur ska vi lösa det här? Det kommer aldrig att gå. Då lyfter man fram den briljanta idé som ända sedan tidernas och evighetens begynnelse och början har funnits i Guds hjärta. Efesebrevet, det tredje kapitlet. Efesebrevet 3. Vers 8 och 9. Paulus säger: jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. I Guds hjärta fanns en hemlighet från evighet. Och vad var den hemligheten? Jo, lyssna. Gud själv blev den mänskliga parten i förbundet. Den mänskliga parten var för svag. Gud väljer, jag gör det. Jag blir människa och blir då den mänskliga parten i förbundet. Inte nog med det. Gud själv väljer också att bli det offer som den mänskliga parten ska ge i förbundet. Och det är därför som Johannes döparen lyfter handen och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd, när han ser Jesus. Och det är därför som Johannes evangelisten, när han är gammal, ser in i himlarnas rike. Och vad ser han? Han ser ett lamm stå framför tronet. Ett lamm som ser ut som om det har blivit slaktat. Det är människosonen, det är Gud själv som blir människa, som sluter ett förbund med vem då? Med Gud fader. Gud sluter förbund med Gud. Och nu är det så intressant. Kommer Gud att godkänna offret? Kommer Gud att bekräfta Jesu offer? Kommer Gud att säga ja till Jesu offer? När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen som ett dån som av en stormvind som for fram. De såg tungor som av eld fördela sig och stanna på var och en av dem. Alla fylldes av den helige ande. Den eld som faller på pingstdagen är Guds bekräftelse att Jesu offer räcker. Jesu offer är nog. Gud bekräftar Jesu offer genom att låta andens eld falla över vad då? Över Jesu blod. Så anden, elden, föll inte först och främst på människorna i övre salen. Föll på Jesu blod i deras liv. Och bekräftade att de levde i försoningen. I Jesu försoning. Och det här förbundet, mina vänner, kommer aldrig att brista. För det är slutet mellan Gud och Gud och Gud. Ett fullständigt förbund. Samma kapitel i Apostlagärningarna som det där stod. Så säger Petrus när han predikar exakt. Han beskriver exakt det här. Vers 32-33. Apostlagärningarna 2. 32-33. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt. Och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och av fadern tagit emot den utlovade helige ande. Har han utgjutit detta som ni ser och hör. Så den helige ande är en bekräftelse på att förbundet är evigt och orubbligt. Vad är grunden för den helige ande i ditt liv? Är det att du läser Bibeln si och så mycket? Är det att du ger si och så mycket till församlingen? Är det att du ber si och så mycket? Är det att du... Nej, grunden för den helige ande i ditt liv är att du lever i förbundet. Att du lever under Jesu försoning. Att du lever under Jesu blod. Det är det enda grunden för den helige ande i ditt liv. Ingenting annat. Ingenting annat. Och det är det här som skiljer den genuina kristna tron från religionen. Och jag har säkert sagt förut, men det är nog på något vis att jag har fått en livslång känsla och uppgift för det här. Religionen, även den kristna, är den kristna trons värsta fiende. Jag ska utveckla det lite grann. Alltså när kristen tro blir religion så sätter den käppar i hjulet för anden att verka. För religion är människans behov av att ha kontroll. När människan skapar egna vägar, egna sätt, egna metoder, då backar den helige ande. Religion, ja men säger du, i Gamla testamentet står det om att de hade si och de hade så, de hade altaren och de hade kläder, de hade allt möjligt. Ja, i Gamla testamentet. Men som jag sa, Lukas 22:20 är en vändpunkt. Där lämnar vi det gamla förbundet och går in i ett nytt förbund. Ett förbund som bygger endast på tron på Jesu försoning. Och den är då grunden för den helige ande som släpps fri i ditt liv. Det är därför som Paulus säger, nej men lyssna, tempel säger han. Ni är det templet, säger han. Ja men äta det eller äta det. Det spelar ingen roll, sa han. Det är inte där det handlar om. Det handlar om tron i ditt hjärta som släpper lös andens kraft i ditt liv. Och det här är nyckeln. Om vi går på det här, och jag säger det gång på gång. Om vi går på det här att kristendomen är en religion bland andra religioner. Jag är ju utbildad SO-lärare och har läst religionskunskap. Ett elände. Ja men det är det. Jag menar, vad är det som säger att en strut på huvudet är bättre än en turban på huvudet? Va? Vad är det mer gudbehagligt? Att påven har en strut på huvudet eller att ayatollan har en turban på huvudet? Om det kallas en kyrka eller en moské, det är ju tegelsten och trä. Alltså Gud bor inte i byggnader. Bibeln är tydlig. Gud bor inte i byggnader gjorda av människohand. Han bor i hjärtan. Han bor här inne. Spelar ingen roll om vi samlas ute under björkarna som håller på att slå ut. Eller om vi samlas i en källarlokal. Eller i en lägenhet. Eller någonting som vi kallar pingstkyrkan. Det spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Vad är det för skillnad på att vi håller på med rökelse och grejer eller hinduerna som kastar färg på varandra en av deras högtider? Alltså, när vi fastnar i det här så blir den kristendomen blir en del bland andra religioner. En av de andra. Och så måste vi börja konkurrera på religionens på något vis. I religion, det religionsspelet. Och där kommer vi aldrig att vinna. För där är inte Gud med längre. För Gud står bakom andens utflöde i våra liv. Du är templet. Du är platsen. Den helige ande bor i dig. Oavsett vad du är. Och det här är så viktigt i vårt land. När vi börjar se över axeln bak. På kanske ska vi gå tillbaka till de här olika traditionerna hit och dit. Nej, nej, nej. Vi ska gå tillbaka till Jesus. Vi ska gå tillbaka till Jesus. Hans blod och den helige andes kraft som vilar över Jesu blod. Det är dit vi ska gå tillbaka. Det är det enda. Finns inget annat. Jul. Påsk. Pingst. Det är en enhet. Jul är när Gud blir människa. Påsk är när denna människa bär fram sig som ett offer. Pingst är när Gud bekräftar detta offer. Det här är en enhet och helhet. Låt oss inte göra religion av de olika tillfällena när vi minns det här. Amen. Himmelske far. Jag ber att du ska ta ditt eget ord och låta det leva i mitt hjärta, i min själ, där jag vandrar fram i vardagen. Herre, låt mig vara ett ljus för dig på Risbroskolan där jag befinner mig. Herre, låt mig vara ett ljus för dig när vi åker runt här och möter församlingar. Låt mig vara ljus för dig när vi är i Ukraina på andra ställen, Herre. Herre, att din heliga ande får flöda. Herre, tack för att jag får leva som en syndare frälst av nåd. Och därigenom också ett tempel, en plats för din helige ande. Det ber jag i Jesu namn. Amen.